Ja, hör ni vilken härlig kväll. Få sjunga tillsammans och underbara sånger som ni sjöng här, Pelle Karlsson. Sångerna och så den här härliga barnsången. Och när Annette inledde med att berätta några barnhistorier, då kom jag ju också på en sån där som jag måste få berätta om. Lilla flickan i söndagsskolan. Du vet, det är ju inte så lätt att ha koll på allting, hur allt hänger ihop med Bibelns berättelser och sådär, va. Men i alla fall så hade den här lilla söndagsskolflickan ritat en teckning. Och hon hade på den här teckningen ritat ett flygplan. Och i det här flygplanet så satt det 4 personer. Och det hon skulle rita och återge, det var Jesusfamiljen. Och söndagsskolläraren då säger så här: men du, var intressant, här har du ritat någonting väldigt spännande, berätta. Ja, för det första så hade hon ju kallat teckningen för flighten till Egypten. Det var liksom rubriken på teckningen. Ja, och så ser jag ju här att du har ritat det. Jag förstår ju att det är Josef och Maria och Jesus barnet. Men det är ju... det är ju en fjärde person här i flygplanet också som sitter och kör själva planet. Vem är det? Söndagsskolläraren fick ju inte riktigt ihop det här med personerna. Jo, sa lilla flickan, det är ju han Pontius piloten. Så kan det vara. Hörrni, kära vänner, vi ska läsa en bibeltext tillsammans med varandra ikväll ifrån Lukas evangeliets 15:e kapitel. Och vi gör som vi har gjort här några av kvällarna. Vi kan stå upp och lyssna till Guds ordet. Om du orkar och kan naturligtvis. Annars är det ju helt fritt att sitta. Men då får vi en bra koncentration omkring ordet. Lukas evangeliets 15:e kapitel från 11:e versen. Och jag tror att jag nu kommer att läsa en bibeltext som är väl känd i alla fall av många. Han sa: en man hade 2 söner. Den yngste sa till fadern: ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er och ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen som var ute på fälten. Han var ute på fälten, och när han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Jesus, tack för att vi får samlas denna kväll med denna underbara vetskap om att här i logen så är inte bara vi samlade, utan du är här mitt ibland oss. Och nu ber jag att du ska välsigna ditt eget levande och livgivande ord på alla svåra hjärtan. Hjälp mig som har fått förmånen att tala ikväll. Led mina tankar och styr min tunga så att det jag säger får bli till uppmuntran, till vägledning. Någonting som vi kan ha nytta av i vårt vardagsliv. Och hjälp oss var och en som ska lyssna, att vi kan lyssna lite dubbelt. Naturligtvis på det som sägs här och nu, men också ha ett öra vänt mot himlen så vi kan höra vad du, helige ande, vill säga till oss. Tala in i våra liv. Vi tackar dig och vi prisar dig. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Det var en gammal man som företog sig en skogspromenad. Och nu är det ju lätt att tänka på Arne, men det ska ni bara göra ett kort ögonblick. För det enda beröringspunkten här, sen får ni lämna det. Men han brukar ju gå i skogen, eller hur? Plocka blåbär. Men den här mannen tar en skogspromenad när han går så sitter en liten groda vid vägkanten. Och så börjar den här grodan att ropa till mannen. Och nu förstår ju ni att det här är ju inte på riktigt. Det är en liten saga. Vänta, ropar grodan. Jag är egentligen en vacker prinsessa. Om du kysser mig kommer jag att förvandlas. Den gamle mannen stannar förvånat upp. Han böjer sig ner och så lyfter han upp grodan, tittar intressant på den här grodan och så ler han ett stort brett leende. Och sen stoppar han grodan i innerfickan och så fortsätter han sin vandring. Vänta, ropar grodan igen. Om du kysser mig kommer jag förvandlas till en vacker prinsessa och jag lovar att jag ska stanna hos dig i en hel vecka. Men den gamle mannen, han bara går, han reagerar inte ens, han låter grodan prata på. Men då ropar grodan igen, det var en envis liten sak det här. Jag kommer att förvandlas till en vacker prinsessa i den stund som du kysser mig. Och jag lovar att jag ska stanna hos dig en hel vecka och tjäna dig så gott jag kan. Varför kysser du mig inte? Då stannar den gamle mannen upp, tar fram grodan och säger så här till grodan: lyssna nu. Jag är en gammal man. Vad ska jag med en vacker prinsessa till? Vid min ålder så äger man hellre en talande groda. Vad är sensmoralen i logmötet och gudstjänsten ikväll? Ja, men frågan är ju: vill du ha prinsessan eller är du nöjd med den talande grodan? Vill du att ditt liv ska vara som det alltid har varit? Eller vill du en förändring? Vill du en förvandling? Längtar du efter någonting annat? Hörrni, ibland så kan det vara bra för oss med lite perspektiv på tillvaron. Det kan vara bra när du och jag gnäller över att vi har för långsam internetuppkoppling. Eller att kön på IKEA, den är alldeles för lång. Eller varför kan de inte öppna flera kassor på ICA eller Konsum? Eller kanske vad som är än värre, man hittar inte fjärrkontrollen. Det där kanske aldrig händer er, men det kan hända mig. Du vet, då är det bra med lite perspektiv. Lite fundera över livsinställningar. Och skulle man kunna, vilket man inte kan, men om man skulle kunna, och följ med nu i tanken, få ner världens befolkning till en by med 100 personer. Om vi bara tänker den tanken, hela världens befolkning ner till en by på 100 personer. Kan det möjligtvis bli Slätte? Ja, där jag nu har förmånen att bo. Kanske varit 101 den här veckan då, med mig. Ja. Men i alla fall, tänk tanken nu. Då skulle det vara så här och se ut så här att en person av de här 100 skulle äga 65 gånger mer än de 50 fattigaste. 16 utav de här 100 skulle aldrig få gå i skola. 12 skulle få gå hungriga varje dag. 12 skulle bo någonstans i slummen. 11 skulle inte ha tillgång till rent vatten. Och 30 personer av dem skulle inte ha tillgång till god sanitet. Och 35 personer skulle inte få tro, tycka och känna vad de vill. Därför att de skulle leva i en auktoritär regim. Ibland är det bra med perspektiv på tillvaron. Det finns ett globalt forskarnätverk som ägnar sig åt framtidsstudier. Ja, det heter Institutet för framtidsstudier, World Value Survey. Den undersökningen kanske du känner till, den finns att se på internet. En undersökning som studerar och mäter värderingar och livsåskådningar i hela världen. Det här har pågått sedan 1981 och så har det då kommit ett resultat med jämna mellanrum. Och nu blev den senaste studien och forskningen klar i januari 2015. Och den spänner över tidsperioden 2010-2014. Och än en gång i den här undersökningen så utmärker sig Sverige på nytt genom att vara världens mest sekulariserade land. Men nu har Sverige fått en kompis och det är Japan. Så Sverige och Japan, världens mest sekulariserade länder. Och du vet att Sverige, det är både ett land där självförverkligande och individuell frihet ligger högt och står högt i kurs. Och där traditionella värderingar som religion och tro, de är väldigt svaga. I den här undersökningen som görs så är det ungefär 1200 personer från Sverige som är med i urvalet. Och en av frågorna som de har fått, det är: hur viktig är Gud i ditt liv? Hur viktig är Gud i ditt liv? Och 40% säger så här: Gud är inte alls viktig. Det är bara 8% som anger att Gud är mycket viktig. Varför tar jag fram det här? Varför inleder jag nu på det här sättet? Vad vill jag peka på ikväll? Jo, jag skulle vilja säga så här: vi lever, vilket vi naturligtvis vet, i Sverige. Vi lever i ett land där det finns oerhört stora utmaningar när det gäller kristen tro. Och det har ju varit liksom huvudtemat för de här mötena: Jesus, myt eller verklighet. Och då tänker jag så här: vad viktigt det är att vi har rätt fokus i våra liv och i våra kyrkor. Att vi sysslar med och ägnar oss åt det som är väsentligt och viktigt. För Sverige behöver Jesus. Och Jesus är för alla. Och du är en oerhört viktig person. Hörrni, igår stack jag ut hakan lite grann i den där knepiga historien som jag berättade. Och jag tänkte säga någonting kanske ikväll också. Jag tror att du, Arne och Annette och Margareta och Elinor, ni har många att själavårda när jag har åkt hem här, va? Men det får ni ta. Vi är ju ändå på en loge. Vi är på Bonvishan, eller hur? Och idag har jag fått förmånen att äta hemma hos drängen som jobbar på en bondgård. Då kan man väl prata om koskit, va? Eller? Och då var det någon som sa så här att kristna är som koskit. Samlas det på ett ställe stinker det bara. Men om det sprids ut, då blir marken fruktbar. Alltså när du och jag lever vårt kristna liv i vardagen. Det är det handlar om. För du vet, jag har märkt en sak, att när det blir för mycket av oss själva hela tiden, internt, innanför kyrkans väggar, ja, då blir frågorna ofta perifera. Då är det färg på väggar och det är för mycket kanske av den typen av sång och för lite av det. Och du vet, man liksom hamnar i allt det där. Och tänk om vi skulle kunna bara fundera den här kvällen över livsinställningar, perspektiv. Vad är det som är viktigt? Vad är det som betyder någonting? Om man nu inte gillar bilden av koskit, det kan jag verkligen förstå. Men Jesus sa så här till sina lärjungar, och han säger det till dig och mig ikväll. Ni är jordens salt. Det är ungefär samma sak, va? Ni är jordens salt. Och så fortsätter Jesus och säger, ni är världens ljus. Och det är vad som är vårt uppdrag. Om Jesus inte bara ska vara en myt, en saga för människor, för din och min granne och arbetskamrat, då har det med oss att göra. Då har det med ditt liv att göra. Då har det med att göra att du lever ett attraktivt kristet liv. Att du är med och sprider den där goda gödseln, om man nu säger så. Som smittar, det som betyder någonting, det som gör någonting i din vardag. Och det här skulle man kunna säga, som någon har sagt, att du och jag, vi är det femte evangeliet. För hur gärna du och jag än skulle vilja att våra grannar och vänner och arbetskamrater och allt vad det nu är, att de skulle läsa Matteus evangeliet, Markus evangeliet, Lukas evangeliet och Johannes evangeliet, så är det väldigt få som gör det. Det är väldigt få som ens känner till vilken rikedom det är att läsa evangelierna. Men de känner dig. De vet att du är en kristen. De vet att du finns där. Och ditt liv spelar roll. Ditt liv gör skillnad. Du kan vara med och sprida tron på Jesus på ett attraktivt sätt till dina medmänniskor. Och varje gång, har du tänkt på det, när vi ber bönen Fader vår. En underbar bön som Jesus lärde sina lärjungar och oss att bedja. Så ber vi ju, låt din vilja ske i himlen så och på jorden. Och jag tror ju att det där med att Guds vilja sker i himlen, det klarar Gud av väldigt, väldigt bra. Men om Guds vilja ska ske på jorden, då har det med oss att göra. Då vill han involvera dig. Då är det ditt vardagsliv. Att få vara med och leva ett sånt liv så att vi får göra Guds vilja på den här jorden. Och nu ska jag landa min predikan i den text som vi läste med varandra om den förlorade sonen. Du kanske undrar, var tog den vägen? Nu kommer den. Därför i den här texten, som finns så mycket att säga om och som har sagt så mycket om, det har gjorts i drama och det har spelats teater och det reciteras och det läses upp, och den förlorade sonen kanske man kan både framlänges och baklänges och hit och dit. Jag ska inte säga så mycket ikväll om den texten, men det är två saker som jag ser som har med perspektiv och livsinställning att göra. Två böner faktiskt som beds i den där texten. Två olika inställningar, två olika livsinriktningar och det ger två olika resultat. Och jag tänker inte nu på att det var två söner. Jag tänker på att det är han som vi läser om som den förlorade sonen. Det är framförallt hos honom som de här två bönerna beds. Men de beds vid olika tillfällen i livet. Och den första bönen som den förlorade sonen ber, det är den här bönen. Ge mig min del av arvet. Du vet att behov, det kan tillfredsställas, men ett begär kan aldrig mättas. Därför är det precis som det står i Ordspråksboken 30 vers 15 att blodigen har två döttrar, mer och mer. Ge mig. Det är den bönen som han ber inledningsvis i texten. En bön som för honom in i elände och ren misär. Ge mig det jag vill ha. Ge mig min del av arvet och förmögenheten. Du vet, när du och jag hamnar i det där spåret där vi ber ge mig böner, då riktas vår uppmärksamhet på det vi saknar och inte på det vi har. Du vet, det är så lätt att hamna i en negativ spiral. Att inte se vad jag har när det gäller min familj. Att inte se vad jag har när det gäller det jag faktiskt får kalla för mitt. Ägodelar om du så vill. Att inte se det jag har när det gäller den gemenskap, den kristna gemenskapen som jag är en del av, församlingen. När jag bara ser att gräset är grönare på andra sidan. Och så var det ju för den förlorade sonen. Han hade tröttnat på brorsan. Han hade tröttnat på farsan och han hade tröttnat på gården. Ge mig min del av arvet. Och du vet, det är ju så oerhört avgörande detta. Vilken utgångspunkt som du och jag har med våra liv. Vilket perspektiv och med vilken livsinställning som jag lever mitt liv. Ge mig perspektivet eller ge mig bönen där jag sätter mig själv i fokus. Du vet, när jag tror att jordaxeln, den går rakt igenom mig. Så kan det ju bli ibland i vissa lägen för oss. Och vi kanske tänker nu på någon som vi vet har precis den här ge mig bönen som hela tiden framkommer. Men som sagt, det handlar också om oss själva. Du vet, ge mig böner och ge mig, det har aldrig byggt upp någon gemenskap. Det har aldrig utvecklat någon församling. Och det har aldrig upplevt som särskilt attraktivt. Ge mig. Och du vet, när vi läser om den hemmavarande sonen så är det ju precis samma sak med honom. Självupptagen, självgod. Och har du tänkt på vad mycket ja det är i texten när vi läser om honom som gick där hemma? Han säger så här: jag har tjänat dig. Jag har aldrig överträtt ett bud. Och mig har du inte ens gett en killing. Vilket perspektiv har du och jag på livet? På tillvaron? Varför vi finns till? Allt det där som Gud har gett dig, lagt ner i ditt liv. Om Jesus inte bara är en myt utan han är en verklighet för dig, vad gör du då med det? För du vet att Jesus, han kommer inte att fråga dig och mig en dag så här när våra liv är slut. Vad gjorde du med det som du aldrig fick? Och har du tänkt på vad mycket tid vi ägnar åt det där som vi inte har och som vi inte kan? Men frågan kommer aldrig vara, vad gjorde du med det som du inte fick, med det som du inte hade? Utan frågan kommer vara, vad gjorde du med det som jag gav till dig? Det som du fick. Det var den ena bönen som jag ville stanna inför. Ge mig bönen. Ge mig. Men sen händer ju någonting i texten. Någonting händer med den förlorade sonen. Han kommer, som vi läser i texten, till besinning. Eller som jag tycker är bättre uttryckt i en del andra översättningar, när det står så här. Han kommer till sig själv. Han kommer till insikt. Han stannar upp inför livsperspektiven och inställningarna. Och så börjar han känna, nej, det här går inte längre. Det här livet vill jag inte leva. Det måste bli en förändring, en förvandling. Och då kommer nästa bön in i hans liv. När han sitter där och vaktar svinen, får inte ens äta utav deras mat. Hopplöshet och förtvivlan. Då kommer han till besinning. Och då kommer nästa bön. Låt mig, här i texten stod det, få gå som en av dina daglönare. Och i en annan översättning står det, låt mig få bli som en av dina daglönare. Och det är med den bönen som han nu har bestämt sig för att återvända hem. Och det är med den inställningen som han vågar börja ta stegen i riktning mot fadershuset. Och det är där någonstans som vi läser i texten hur fadern springer honom till mötes av kärlek och medlidande. Och hur kunde han se honom komma just där och då den dagen? Jag tänker så här. Att pappan hade gått ner till gårdsänden varenda dag för att titta, för att spana, för att se, kommer han? För det är den kärleken som Gud har. Den kärleken som beskrivs som att den uthärdar allt. Den hoppas allt. Den ger inte upp. Utan den fortsätter. Den längtar. Och den söker. Och så kommer han med en helt ny inställning. Nu är det inte jag, mig och mitt. I centrum. Nu har han insett, jordaxeln gick visst inte bara genom mig och mitt liv. Utan låt mig få bli. Nu är han nöjd med att få bli som en av många andra där hemma. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Nu tänker han inte position och liksom titlar och allt det där är ointressant. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Låt mig få bli det jag är ämnad till, det jag är tänkt för. Låt mig på nytt få vara med och tjäna Gud i det som han har tänkt för mitt liv. Kanske är din och min bön en sån här kväll. Den här bönen, låt mig få bli. Då är man beredd att vara med i ett större sammanhang. Bli en del av någonting mer än bara det som rör sig omkring mitt eget. Var med i någonting där det finns ett gemensamt uppdrag och en gemensam vision. Du vet, när du och jag ber den bönen, låt mig Jesus få bli det du har tänkt. Då blir det andra perspektiv. Då blir det en annan livsinställning. Då blir det en förändring. Då blir det en förvandling. Och då tänker jag så här. Vad skulle hända om du och jag bad den bönen på allvar ikväll? Vad skulle hända i din familj om du förändrar perspektiv, inställningar och fokus från att bara tänka på det som ligger närmast dig och istället tänker, låt mig få bli? Vad skulle hända på din arbetsplats? Vad skulle hända på din gata? Vad skulle hända i din församling? Låt mig få bli. Du vet att när Jesus får den platsen i våra liv, då sker det någonting med oss. Och nu skulle vi kunna säga att vi nästan är tillbaka till grodan och prinsessan. Vill du att allt ska vara som det har varit? Är du nöjd som det är? Eller känner du, nej men jag längtar efter någonting mer, efter någonting annat. En förvandling, en förändring. Ja, men säger du, det blir aldrig något av mig. Jag är sån här. Jag har försökt. Och så skyller man på sina föräldrar. Det är arv och miljö. Det går inte att bli något annat än så här. Och det är mitt sätt att vara. Jag är lite kärv eller ja. Ja, men jag är kritisk eller jag är, alltså du vet, man kan sätta upp så mycket och så jag är sån här och så är man liksom punkt efter det, va? Men låt mig få bli bönen, ser på möjligheterna. För det handlar inte om din egen kraft. Det handlar inte ens om att du ska ta dig i kragen eller rycka dig i håret. Nu kan ju inte jag det, som ni ser. Det är svårt för mig. Jag har inget hår att rycka i. Men det handlar om att säga till Jesus, låt mig få bli. Låt mig få bli det du har tänkt. Nu ställer jag mitt liv till ditt förfogande. Säkert har många av er, åtminstone ni som är lite äldre, ni kan berättelsen om Joni Eriksson Tada. Hon som när hon var 18-20 år dyker i okänt vatten och får en nackskada. Hon får inte bara en skada, hon blir ju alltså totalt förlamad härifrån och ända ner, va? För henne så kommer livet ner i ett totalt mörker. Hon blir totalt deprimerad. Och någonting som hon hade kunnat innan den här olyckan sker, det var ju att måla. Och så kommer hennes vänner och så säger de så här till henne. Men du kan ju måla, säger de. Ja, säger hon. Hur skulle det gå till? Om jag inte kan få röra mina händer. Och så är det någon av hennes vänner som säger så här. Men Joni, sitter gåvan i händerna? Och det gör att hon börjar fundera. Sitter gåvan i händerna? Nej. Gåvan sitter ju någon annanstans, va? Var har gåvorna lagts ner? Det är inte säkert att de sitter. Och så leder det här till att Joni stoppar pennan i munnen. Och börjar med sin mun att rita. Och med tiden blir en alldeles fantastisk, duktig, erkänd konstnär. Vad var det för bön i hennes hjärta? Låt mig få bli. Hon hade ju kunnat suttit där. Ge mig böner, va? Ge mig, och får jag inte det tillbaka som jag en gång hade, då är det kört. Och så är man liksom ner i det där mörka passaget. Och där hamnar man ibland. Jag lägger ingen börda över dig som kanske befinner dig där. Men den här kvällen är till för att på något sätt bara få uppmuntra dig. Att börja fundera på livsinställningar, perspektiv. Vad du kan göra med det som Gud har gett till dig. Låt mig få bli det som du har tänkt. Och du vet det här med att Jesus kan förvandla, Jesus kan förändra. Det är inte vi själva som står för det, men han kan. Han kan och han gör det. För när en människa får möta Jesus och man liksom får tag på det här med att Jesus är på riktigt, Jesus är en verklighet, då händer det ju någonting. Det är det vi läser i Bibelns blad och berättelserna med människor som möter Jesus. Va? Tänk Zacchaeus som sitter i trädet. Tullindrivaren, nyfiken på Jesus. Jesus kommer förbi. Jesus ser honom, ropar ner Zacchaeus. Dåligt rykte hade han. Men någonting händer med Zacchaeus i mötet med Jesus. För Jesus vill följa med honom hem. Han vill gästa honom där hemma. Och Zacchaeus säger spontant. Nu vet man ju inte exakt hur det var. Om han hade skott sig och dragit in pengar på ett oriktigt sätt. Men han säger så här. Om jag har gjort det. Tagit pengar på felaktigt sätt. Det jag liksom har på mitt hjärta och mitt samvete. Då ska jag ge fyrdubbelt igen. Vad är det? Det är en förvandling, det är en förändring. Du kanske hörde om honom, mannen som blev frälst. Och så blev, när han blev frälst, så fick han så svårt att sova på nätterna. Och så kom han på vad det var. Han hade en skuld till skattemyndigheten, så han stoppar en 500 i ett kuvert och så skriver han ett litet brev till skattemyndigheten. Skriver han så här: hej, kanske han börjar med. Det är väl lämpligt, va? Och så skriver han: det är så här att jag har blivit frälst, jag har blivit en kristen. Och sen dess har jag väldigt svårt att sova. Så nu skickar jag 500 kronor som jag är skyldig till skattemyndigheten. Med vänlig hälsning och så sitt namn. Och så längst ner så skrev han PS. Om jag fortfarande inte kan sova, så skickar jag resten. Du vet, det där med förvandling och förändring, det kan vara en process. Det kan ta liksom en liten bit i taget. Och vi utlovar inte att allt ska ske ett nu, en sån här kväll. Men vi är alldeles övertygade om att Jesus är här. Och när du enkelt ber en hjärtebön ikväll, då kan en förändring börja ske i ditt liv. När du börjar ta Jesus på allvar, när du börjar göra upp med egolivet och säga: nej, det här går inte längre. Det är inte bara jag, mig och mitt. Utan det finns någonting mer. Det finns någonting större. Gud får börja röra vid ditt liv. Lägga ner vision i ditt liv som har med Guds rike att göra. Perspektiven vidgas. Din livsinställning förändras. Ja, men då är han där och svarar upp. Och så börjar en förvandling och en förändring att ske. Ge mig, eller låt mig få bli. Den här världen som vi lever i, den platsen där du bor, det arbete du har, det som är din vardag, din skola, där du går, där du finns, behöver Jesus. Och därför behöver de dig, du behövs. Och därför är det ju så kolossalt viktigt vad vi gör med våra liv. Det är ju så kolossalt viktigt att vi ställer hela vårt liv till Guds förfogande och säger: ja, Jesus, jag har mina brister och jag har mina svagheter. Och jag tycker jag kommer till korta, men låt mig få bli det du har tänkt. Att få bli till välsignelse, åtminstone för någon. Du vet, det är värt allting. Och det var det här som jag bara ville lyfta den här kvällen i vårt lördagsmöte och ta fram och peka på. Att Jesus förmår. Jesus kan. Vi tänker på vårt sätt. Vi ser till det yttre. Men Jesus ser till hjärtat. Andra kanske har sagt saker om dig, tycker saker om dig, bedömer dig utifrån yttre omständigheter, och du vet hur allt det kan vara. Men Jesus ser någonting annat. Och det tar han vara på. Och det är så underbart att det är så. Och när himlen räknar, då är det som att det blir lite annorlunda än när vi räknar. Vi lär oss i skolan att 1 + 1 = 2. Men när himlen räknar, då blir det en annan matematik. Du vet, den lilla pojken som ger till Jesus sina 5 bröd och 2 fiskar. Och när Jesus slår ihop 5 + 2, då blir det inte 7. Då blir det 5 000. Och så finns det ett x i den där ekvationen också. För att det står ju att det var förutom kvinnor och barn. Så när himlen räknar 5 + 2, då blir det väldigt bra. Och när himlen räknar 7 - 7, då blir det 12. Alltså 7 saker gav han ju. 5 bröd, 2 fiskar. Gav bort allt till Jesus. Och då kan man ju tycka då att ja, då var ju det borta. Då skulle det ha blivit 0. Men då blir det 12. Alltså 12 fulla korgar över. Han måste varit snopen när han gick hem den där kvällen. Och mamman också. Familjen för övrigt. Alltså, vad vill jag säga? När Gud räknar, då blir det lite annorlunda. himlens matematik. En sån Gud tror vi på. Också när det gäller ditt liv. När det gäller ditt äktenskap. När det gäller din situation just nu. Kanske din ekonomi. Allt vad du på olika sätt brottas med i livet. Men börja med bönen. Låt mig få bli. Jesus, det jag har, det ger jag till dig. Så får du ta hand om resten. Du får göra resten. Ska vi be tillsammans. Jag tror bara jag skulle vilja göra så här ikväll, att när jag nu ber, så skulle jag vilja be för dig som bara känner att någonstans i det här enkla som har sagts ikväll, så är det någonting som har rört vid dig. Det är någonting som har träffat. Det finns någonting som slår an, att ja, men jag vill en förändring, jag vill en förvandling. Jag förmår det inte själv, men Gud, nu får du gripa in. Nu får du göra något i mitt liv, i min livssituation, i min familj. Jag känner inte dig. Jag vet ingenting om er. Så för mig behöver du inte redovisa någonting. Men kanske bara genom att sträcka din hand. Som ett litet tecken på att du är ett behovets barn ikväll. Och vad du innerst inne känner. Så ska jag bara omsluta dig i den förbönen. För Gud vet. Gud ser. Han ser ditt hjärtas djup, ditt innersta just nu. Så vill du bara vara med i den bönen, så får du gärna räcka din hand nu, så ska jag be för dig. Gud välsigne dig och dig. Och Gud ser dig. Han ser din hand och din hand. Gud välsigne dig. Det är många som sträcker sina händer. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Gud välsigne er där nere. Gud välsigne dig. Gud välsigne var och en. Gud välsigne dig. Så tackar vi dig Jesus för en helig stund inför ditt ansikte. Tackar dig för att du är mitt ibland oss just precis nu. Och jag tackar dig Jesus för att du ser. Du ser till hjärtat, du ser till vår längtan, du ser till våra liv. Du ser till våra behov just nu. Och nu ser du vad som låg och ligger bakom varje hand som sträcktes. Herre, du är mäktig, du förmår. Du kan förvandla, du kan förändra. Därför att du är en verklighet, och det är det vi har fått predika och sjunga om och tala om de här kvällarna. Det är därför de här mötena, vi har de här mötena, därför du finns, du är på riktigt. Och därför tackar jag dig för att en sån här stund i en avslutning av ett möte, det kan förvandla, det kan förändra, det kan i alla fall vara början till en förändring. Herre, den här kvällen får vi bara ställa våra liv till ditt förfogande. Kanske att det är det som ligger bakom handsträckningen. Låt mig få bli det du har tänkt. Hjälp mig att se på mig själv med nya ögon. Med dina ögon. Hjälp mig att se på min man, min fru, min familj, mina barn, mina arbetskamrater. Ja, precis i allt det som finns i våra liv just nu. Herre, där vill du komma, där vill du hjälpa, där vill du röra vid olika situationer. Tack att vi får överlämna oss på det här sättet i en enkel förbönsstund i dina händer, och vi tackar dig för din trofasta nåd och kärlek. Tack Jesus att du också välsignar fortsättningen av vårt möte och vår gemenskap ikväll. I Jesu namn. Amen.